Idag firar vi gudstjänst med Betania-församlingen i Sibbo. Predikant är Gabriel Grönros, mötesledare Edvard Holmberg, pianist Seppo J. Järvinen och körledare Rasmus Forsman. Med sång och musik medverkar lovsångsgruppen Ett bandet och Alf Born. Och ur psalmboken Segertoner sjunger vi nummer 434, Sjung om Guds rika kärlek. Vi förenar oss med Betania-församlingen i Sibbo.
Varmt välkommen med i vår gudstjänst här i Betania-kyrkan i Sibbo. Den här söndagen kommer vi att genom sångerna, förkunnelsen och personliga berättelser fokusera på Gud, på hans godhet och kärlek och vad han har gjort för oss människor. Jag tror att kärlek kan vi aldrig få för mycket av. Den söker vi, den ger vi och den saknar vi också ibland. När vi idag vänder oss till Gud behöver vi inte undra över om han älskar oss. Bibelordet säger att han har först älskat oss. Gud förklarar sin kärlek till oss då Jesus kom till jorden och blev vår frälsare. Allt sedan dess har Gud fortsatt att älska oss. Här i början av vår gudstjänst vill jag också påminna om ett annat ställe i Bibeln där det står att Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Vi behöver inte försöka nå upp till en avlägsen Gud. Han har för länge sedan kommit ner till oss. Vi vill i den här gudstjänsten besvara hans kärlek genom att tacka för hans nåd och frälsning och öppna oss för hans möjligheter i våra liv. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du idag ser varenda en av oss. Att ingen av oss är glömd. Jag välkomnar dig att vara med oss idag. Berör våra hjärtan då vi lyssnar, då vi sjunger och då vi tar emot ditt ord. Amen.
Det som jag ska berätta hände mig under en pilgrimsvandring på Gotland en sommar. Vi kom till en vacker strand. Längs med stranden fanns en mängd av finslipade vackra stenar. Vår pilgrimsledare gav oss en uppgift. Vi skulle ta oss en stund promenerandes i tystnad längs stranden. Söka efter en sten som symboliserade en börda som vi bar på. Vi skulle plocka upp stenen, bära på den en stund och sen kasta den i havet som en symbolisk handling på att vi lät Gud ta hand om våra bekymmer. Jag hade svårt att hitta en sten. Det var alla så vackra. Mitt bekymmer var inte vackert. Jag fick det inte att gå ihop. Jag började bli lite frustrerad. Kände prestationsångest. Och blev mer frustrerad över att känna så. Sen såg jag en liten brun och kantig sten som jag plockade upp. Den var inte som de andra vackra vita finslipade stenarna på stranden. Den passade inte in. Den symboliserar mig, tänkte jag. Så kan jag känna det. Jag passar inte in. Jag hittar inte min plats. Det var mitt bekymmer. En molande känsla av osäkerhet, frustration, vilsenhet. Jag gick vidare. Bärande på min vilsenhet. Tittade på alla vackra stenar. Och plötsligt fick jag en lust att börja samla på den ena vackra stenen efter den andra. Jag tänkte på hur fint han skulle göra sig där hemma. Minnen från Gotland i en skål med ljus på bordet. Sen kändes jag. Vad höll jag på med? Det hade gått som det ofta går att jag började göra en massa saker på en och samma gång. Skärpning, Mia. Koncentrera dig. Då såg jag den. Den perfekta stenen. Den var formad som ett hjärta. Vit, vacker, len och ren. Den måste jag ha. Den skulle jag ta hem. Jag såg på den lilla bruna kantiga stenen som jag hållit i min hand och på den vackra vita hjärtestenen. Och plötsligt kände jag i mitt inre att Gud ville säga mig någonting. Jag blev ledsen, men också glad. För plötsligt visste jag. Det var den vackra stenen jag skulle lämna till Gud. Det kändes som om jag stod i ett vägskäl och jag tänkte, ska jag lämna bort den här vackra stenen? Jag vill ju behålla den för mig själv. Och vad ska jag med den andra? Och mitt i allt det, tacksamheten, vissheten, att det var den vackra stenen som det var verkligt viktigt att jag lämnade till Gud. Mitt hjärta, som en kärlekshandling. Underbart att inte alltid behöva lämna bara det dåliga åt Gud. Gud, jag vill ge dig mitt hjärta. Och sen när jag skulle kasta stenarna i havet. Först kastade jag den lilla bruna klumpen. Och den tog med fart i en sten som låg under vattenytan. Och bara stritta bort. Känslan av all oro som stritta iväg. Och sen när jag varsamt la ner mitt hjärta. Hjärtestenen i det lilla strandskalpet. Frid. Under den stilla vandringen efteråt tänkte jag på de två stenarna. Guds närvaro, påtaglighet, tacksamheten, livsglädjen och insikten om att när jag ger Gud mitt hjärta så kan jag glömma ovissheten. Den bara strittar bort. I Johannes 14:27 står det: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Så vill jag leva mitt liv. Omsluten av Guds nåd och kärlek. Och ledd av Jesus själv.
Jag ska berätta för er hur jag har upplevt Guds kärlek och hur den har format mig. Första gången jag upplevde Guds kärlek som en objektiv verklighet var på min första pilgrimsvandring i Dalarna år 2006. Det var på den fjärde dagen jag gick där på vägar och stigar tillsammans med andra. Och helt plötsligt bara öppnade sig himlen för mig och jag upplevde en överjordisk kärlek. Jag stod på förklaringsberget. Tiden stod stilla och jag kan inte säga hur länge det räckte. Var det en halv minut eller en och en halv minut? Det var en hisnande upplevelse och jag förstod ju att detta var Gud. Följande sommar gick jag igen på pilgrimsvandring och jag väntade med spänning på den fjärde dagen. Jag tror att Gud har humor också. För liksom förra gången hände det lika plötsligt och lika oförutsett. Men nu var det redan på den tredje dagen. Exakt på samma sätt. Det är svårt att förklara, men jag tror att det var en liten skymt av Guds härlighet. Båda dessa upplevelser var så stora och mäktiga att jag varken förmådde eller ville berätta den för någon, en enda person. Jag höll den bara som min egen skatt i mitt hjärta. Först efter 3 år i ett intervjusammanhang började jag tala om mina upplevelser. Jag tror inte heller det var meningen att jag skulle tala om för någon allt för snabbt vad jag var med om. Efter det här började Gud arbeta med mig på ett nytt sätt. Jag började förstå att jag varit med om en kallelse. Jag har nog alltid trott att det finns en Gud som man kan både tacka och be till. Och en Gud som skapat jorden. Men inte förstått att man kan ha en personlig kontakt med honom. Alltså en relation. En Gud som leder och hjälper mig varje dag. Och en Gud som har en plan för mitt liv. Idag vet jag att Gud i sin kärlek fortsätter att bry sig om mig genom andra människor. En dag i kafferummet på jobbet fick jag syn på en broschyr om en alfakurs. Började studera den och förstod att det var något för mig. Sista anmälningsdag tog jag mod till mig och ringde numret som fanns på broschyren. På den vägen är det, och det har jag aldrig ångrat. Jag tror att varje människa får en kallelse, och jag tror att Gud inte heller slutar att kalla. Men risken finns att vi blir så förstockade att vi varken förmår höra eller förstå. Vi har en envis ovilja att ta emot Guds kärlek. Därför är det viktigt att vi har våra andliga öron och ögon öppna och inte försitta tillfället. Vi blir ju inte bara kallade utan vi ska ju också ge ett svar. Vi har alla ett fritt val. Svarar vi nej får vi också ta konsekvenserna. Jag har svarat ja, och även om jag har gjort det vet jag att jag fortfarande är människa med fel och brister. Men jag vet också att Gud i sin kärlek har gjort att jag börjar hata synden i mitt liv. Och det allra största beviset på Guds kärlek är att jag varje dag av oförtjänt nåd får leva i förlåtelsen på grund av Jesu försoningsdöd på korset.
Nu ska vi tala lite mer om det här som berör alla människor, nämligen kärleken. Kärleken som vi ju mår så bra av. Den som vi längtar efter om vi inte upplever den, som vi söker. Unga människor drömmer om kärleken. Gamla människor kan drömma om kärleken och alla däremellan. Kärleken får sångskrivarna att gå igång riktigt ordentligt. Och hur många veckotidningar lever inte på att skriva om kärlek? Psykologerna de säger att kärleken är viktig för ett barns utveckling. För att få en sund självbild och få en förmåga att knyta varaktiga relationer. Så visst är kärleken i alla dess former viktig för oss. Men många människor har också blivit väldigt besvikna på kärleken. Eller man har blivit besviken för att man har förlorat den. En del har kunnat bli så besvikna på den förlorade kärleken att man har slutat tro att den ens finns. Man vågar inte tro att man själv skulle kunna få uppleva den. Även om man ser att andra kanske har fått det. En del så trodde ju att man hade hittat det, men sen visade det sig att det var någonting helt annat. Det är väl en sån här blandad upplevelse vi har av kärleken i livet. Vi har redan hört en del om Guds kärlek. Och Jesus han talar väldigt mycket om kärlek. Om att visa godhet och vara äkta och sann i sina relationer. Och han visade också i sina attityder till människorna. i sina ord och i sina handlingar. Jag tror vi alla minns berättelserna om äktenskapsbrytarskan som han inte dömde, men som han sa: gå i frid, synda inte här efter, du är förlåten. Eller tullindrivaren som alla föraktar för att han samarbetar med ockupationsmakten, som han bjöd hem sig till för att äta tillsammans med honom. För att inte tala om de här spetälska som ingen ville vara i närheten av, som han rörde vid och helade. Han visade kärlek till alla de som hade hamnat i kärlekslöshetens öken. Hur kunde han älska människorna så här mycket? Varifrån hämtade han sin kärlek? Jag är helt övertygad om att det berodde på att han själv visste att hans fader älskar honom. Och han säger det faktiskt själv. Han säger så här i Johannes 15:9. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Och så ger han lärjungarna som lyssnar en uppmaning: bli kvar i min kärlek. Ni minns hur Jesus blev döpt, så kommer en röst som säger: den är min älskade son som jag har behag till. Det var hans relation till fadern. Och därför kunde han älska människor så gränslöst mycket. Och tänk så mycket bättre vi alla skulle må om vi skulle vara lite mer som Jesus i det avseendet. Om vi skulle kunna älska som Jesus. Hur ska vi få tag i den kärleken? Vi ska läsa Bibeln lite om det här. Men först har jag tre små frågor i det här stora ämnet som vi ska ta här helt kort. Varifrån kommer kärleken? Tänk på ditt eget liv. Varifrån har kärleken kommit till dig? Var det någonting som du hade när du föddes? Det kan man säkert filosofiskt diskutera. Men visst är det ju ändå så här att vi alla har en upplevelse av att någon tog hand om oss. Någon visade omsorg. Någon skyddade oss. Någon brydde sig om oss. Vi fick kärleken från någon annan. Från mamma, från pappa, från någon annan i vår närhet som tog hand om oss. Skulle vi inte ha varit med om den omsorgen, den kärleken, så skulle vi inte ha överlevt. Och därför så vet vi också att varje barn som föds i den här jorden, tycker jag då, att det har en mänsklig rättighet att få uppleva kärlek och omsorg. Men så vet vi också det, att den mänskliga rättigheten aldrig blir uppfylld om inte de vuxna, om inte de andra människorna runt omkring ger den kärleken. Det är ingenting som barnet kan kräva, men det är vi som ska ge det åt barnet. Det är nämligen av oss som barnet lär sig vad kärlek är. Och tyvärr är det ju många barn som när de växer upp och blir vuxna, så får de ägna många långa år för att bearbeta bristen på kärlek i sin uppväxt. De här traumorna sätter djupa spår när man har blivit behandlad med förakt eller med hårdhet. Och alla andra baksidor av mänskligt beteende. Men i grunden så finns det en längtan efter kärlek hos oss alla. Och vi får det alltid från någon annan. Och därför så söker vi efter relationer där vi får vår längtan besvarad. Och många människor söker hela livet utan att egentligen finna en bestående kärlek. Men vi fortsätter att söka. Kärleken alltså uttrycks i relationerna mellan människor, mellan olika personer. Kärleken är relationell. Och Bibelns berättelse om de första människorna berättar om just det här. Hur de fick, Adam och Eva, fick kärlek, omsorg, uppmuntran, skydd. En helt fantastisk trädgård för alla er trädgårdsvänner. Gud, han riktigt bjöd till för att de skulle må bra. och de njöt av hans kärlek. Men för att kärleken skulle vara äkta måste det finnas ett val, och det valet gav han åt dem. Och ni vet hur det gick. De började se någonting de ville ha som inte var deras. Och de började resonera hur det här skulle gå att fixa. Och det slutade ju med att de var olydiga mot Gud. Och de förlorade den kärleksfulla relationen till Gud. Och det är ju samma visa för oss. Vi kan förlora kärleken. Vi kan se att kärleken går sönder på grund av andras hårdhet eller vår egen. Och vi bär alla med oss upplevelser av det här. Sorg, bitterhet. Många människor upplever hat och hämndlystnad för att någon har sårat dem så grymt i den här relationen som man hade väntat så mycket av. Berättelsen om Adam och Eva är ju också en klassisk berättelse om hur lätt det är för oss människor att svika den kärlek som Gud visar oss eller som andra människor visar oss. Och då kommer vi till den tredje frågan. Hur får vi kärleken tillbaka? Jag har en liten enkel bild som jag vill att du ska tänka på. Du kanske har sett en bild på floden Nilen. Den är ju en flod som är väldigt lång, har mycket vatten. Den har runnit där i tusentals år från Tanzania ungefär, Victoriasjön, ner genom Rift Valley mot norr, mot Sudan och Egypten. Och genom Sudan och Egypten så rinner den praktiskt taget bara genom öken. Så det är alldeles torrt, det är alldeles dött runt omkring. Men där som floden rinner fram, där är det grönt. Där finns det förutsättningar för liv. Och öknen är aldrig långt borta om du är vid Nilen. Du behöver inte gå långt bort från floden så blir det torrt och fruktlöst. Det är inte någonting som fungerar där av liv. Och går du vilse i öknen så dör du av törst. Vad måste du då göra om du gått vilse i öknen eller om du är för långt borta från oasen? Ja, du måste återvända där det finns vatten. Du måste återvända till floden. Och jag tänker mig att Guds kärlek är just som Nilfloden, om vi tar den här enkla bilden. Det är en plats där det finns det vi längtar efter, det vi behöver för vårt liv. Men vi ska inte gå långt bort från den, för där ute är det öken. Vi ska inte vandra vidare i kärlekslöshetens öken. För där blir vi törstiga och desperata, och då gör vi saker som är destruktiva för både oss själva och andra. Vi var inne på det här att vi ofta vet någonting om Gud, vi tror på att Gud finns, men vi har inte alltid upptäckt att vi kan ha en relation. Och det är ju just i relationen som kärleken upplevs, eller hur? Och därför behöver vi alla söka en nära relation med Gud. Bibeln talar så väldigt mycket om Guds kärlek, hur han gång på gång kom till människorna för att bevisa sin kärlek. Och det står i Johannes 3:16 att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ett klassiskt bibelställe, men det säger just den här mest centrala tanken som vi vet om Gud. Han älskar oss. Han vill att han ska få vara tillsammans med oss för evigt. Johannes, han skriver i sitt brev i 4:e kapitlet. Så här uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och han fortsätter med att säga så här. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och så konstaterar han så här. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så vi har möjlighet att komma in i samma relation som Jesus hade med sin fader. Jesus upplevde att han var älskad, därför kunde han älska. Vi kan få komma in i relationen med fadern genom Jesu verk på korset. Så att vi också kan få uppleva att vi är älskade, oberoende vad vi har upplevt tidigare i våra liv. Det går alltså att bli räddad från kärlekslöshetens öken. Du kanske har hört talas om ängeln på Malmskillnadsgatan. Hon har varit ganska mycket i media. Och nu senast här i Svenskfinland också i tidningen Livet, så var det en lång intervju med henne. En grym historia om hur människor kan behandla ett barn så illa. Hon blev sexuellt utnyttjad av sin granne när hon var 7. Hon blev prostituerad när hon var 17. Hon hamnade in i relationer med män som blev våldsamma med henne. Och hon hamnade in i drogmissbruk. Ett totalt trasigt liv. Men hon är inte känd för det. Utan hon är känd för att hon går på Malmskillnadsgatan. Den gatan där prostitutionen frodas i Stockholm. Och hon räcker ut sina händer och visar kärlek till de prostituerade. Försöker rädda de här flickorna från det. Som 59-åring kom hon in på ett kristet rehabiliteringscenter. Och hon var fylld av hat och, tänkte jag säga, mordlust. Hon ville inte alls liksom ha med det här med kristendom att göra. Men hon, så småningom gick hon med på någonting och det var någon som ville be för henne. Och hon upplever på sitt personliga vis hur Gud kommer in och fyller henne med sin kärlek. Och hennes liv förvandlas. Hon kommer in i en process där hon till sist till och med kan förlåta alla de som har gjort så illa mot henne under så många år. Nu är hon 77 år. Och nu drömmer hon om att få ett hus. Där hon ska kunna ta de här flickorna som vill bort från gatan. För att de ska få ett nytt liv. Det är en fantastisk, dramatisk berättelse på att Guds kärlek kan förvandla en människa hjärta. Nu räcker ju inte tiden till för att berätta mer om det här, vad Gud vill göra i ditt liv. Men om du vill uppleva Guds kärlek så behöver du söka dig närmare honom. Och han kommer att söka sig närmare dig. Och det är därför också som vi säger så här, att det är väldigt bra att göra den här processen tillsammans med andra. Och vi rekommenderar att alla som är här i Betania ska vara med i en smågrupp för att få uppleva att vi tillsammans med andra kommer närmare Gud. Så låt din kärlekslösheten ta koll på dig. Vänd dig till Jesus som älskar dig med en evig kärlek. För han slutar aldrig att älska dig. Så Gud välsigne dig. Säg amen här.
Här från Betania kyrkan i Sibbo så vill jag önska dig Guds välsignelse för veckan som kommer. Låt oss tillsammans be Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vill du veta mera om Betaniaförsamlingen och kommande händelser eller ta kontakt så kan du gå in på vår hemsida www.sibobetania.fi.